Himmelske Fader, vi beder dig om den nåden att ännu en stund orka lyssna uppmärksamt. Vi beder dig om din nåd att kunna tro ditt ord, att ta emot det och att förlita oss på att allt du har talat är sanning. Vi beder om detta i Jesu namn. Amen. Israel och kyrkotukten är kvällens sista ämne. I er kursbok Guds folk Israel finns det många avsnitt som belyser vårt ämne. Och boken är ju så kort så ni kan själva senare repetera och läsa denna bok mera noggrant. Jag ska i denna föreläsning nöja mig med att påminna om en del som redan kanske är sagt och en del som inte ännu har så klart blivit sagt. Och det är alltså detta att den falska läran, säger ni så, eller vrangläran, är enligt Guds ord ett så farligt gift, ett sådant dödligt hot emot tron, att Gud om och om igen måste varna och återvarna för det minsta avsteg ifrån Guds lära. Varna för att man blandar in vissa människotankar i Guds ord. Aldrig så välmenande, kanske av mänsklig omtanke till synes. Men likväl är det så farligt. Vi får icke lägga till Guds ord och vi får icke dra ifrån. Då berövar vi oss välsignelsen. Det är en fråga om liv och död. Genom hela Bibeln upprepas detta. Och det är därför så egendomligt att människorna i vår tid är så nonchalanta, kan man säga så, nonchalanta inför vrangläran. Man frågar sig om det beror på detta att bibelkritikens ofta upprepade tal om att Bibeln är en oklar bok också har gått in i de kristnas huvuden och hjärtan. Alltså detta att man kan icke riktigt säkert veta vad som är vrangt. Man kan icke riktigt säkert veta vad som är rätt. Allt är mer eller mindre relativt. Det är frågan bara om olika synsätt och tolkningar. Och lär icke den ekumeniska rörelsen rätt när den säger att när vi får föra samman de olika forskelliga synsätten, då blir vi rikare, då får vi del av mera sanning. Ingen sitter ju inne med hela sanningen, heter det. Och tack vare den ekumeniska rörelsen har nu kyrkan blivit mycket rikare. För nu är det så många synsätt som kommer samman och berikar den kyrkliga gemenskapen. Hur kan du veta vad som är rätt och vad som är fel? Och du som är en vanlig lekman, skulle du kunna träda upp och säga: jag tror, jag lär, jag bekänner och jag fördömer. Så som vår bekännelse uttrycker det i de lutherska bekännelseskrifterna. Ska du, enkla människa, kunna göra det när inte höglärda doktorer och professorer och kyrkoherdar och sognepräster och biskopar och kardinaler och påvar kan göra det? Är det inte högmod, andligt högmod och förmätet att på detta sätt skilja mellan sanning och lögn? Ingen kan ju säkert riktigt veta. Alla har en liten bit av sanningen. Ja, säkerligen är det så att den moderna bibelkritiken har en stor skuld i denna yttersta tids stora avfall från Guds ord och dess stora nonchalans mot falsk lära. Och jag hoppas därför att skriftens egna exempel och skriftens egna ord, när det återigen lyfts fram, ska lysa som kraftiga ljus för oss i mörkret, väcka oss och visa oss hur allvarligt det är att tolerera främmande lära ibland oss, att stå samman i en kyrklig eller andlig, religiös, organisatorisk gemenskap där man icke bekämpar den främmande läran så som den enligt Guds ord ska bekämpas. Det vill säga där man inte bara ska jämra sig och beklaga att det är så illa ställt, utan där det protesten måste leda till att om man icke rättar till, om man icke vänder tillbaka till ordet och tar emot Guds ords undervisning och förmaning, då måste där bli en skilsmässa. Då får man icke framträda sida vid sida, därför att detta gemensamma framträdande skadar Guds rike. Surdeg har då kommit in och kommer efterhand att syra hela degen. Vi började den första föreläsningen med att visa på vad som är själva grunden för att Israel ska förbli Guds folk, förbli Herrens egendom, förbli i sanningen, förbli ett frälsat folk som slutar i den eviga saligheten. Och vi visade på vad det är som berövar människan livet och välsignelsen, berövar henne den frälsning som redan har utförts, nämligen otron, ohörsamheten mot Guds ord. Redan i inledningen av handboken tar vi fram från Moseböckerna hur Mose framhåller att ingen falsk profet får man lyssna till. Och ni vet hur Jesus upprepar dessa ord: ni ska fly falska profeter. Och likväl så vill man inte lyda, utan man säger: ja, jag kan ändå lyssna, därför att jag bryr mig inte om det som är falskt. Man kan till och med, när Jesus säger drag bort ifrån dem, eller aposteln säger vik ifrån den, så kan man säga att det betyder inte att vi ska vika ifrån dem, utan vi kan gå till dem när vi behöver fira Herrens nattvard, eller när vi behöver få vårt barn döpt, eller när vi ska lova Gud för den gåvan att han har givit mig en god hustru och jag vill bli gift kyrkligt. Då står vi där tillsammans med falska profeter. Falska profeter får man inte höra på, säger Mose. Och då menar han ju inte bara de som är så falska så att det skriar upp mot himmelen att varje människa vet det. Nej, den falske profeten kännetecknas alltid av detta att han kommer i fårakläder. Att han, som det står i Uppenbarelseboken, har likheter med lammet, men han säger, det han talar kommer från vilddjuret, från Satan. Och hur talar Satan? Jo, han citerar Guds ord, som ni vet. Han omskapar sig till en ljusets ängel. Han räcker inte en människa en flaska full av gift till 100%. Vem lurar han då? Han räcker en människa en flaska på vilken det står etikett: det är sann, biblisk, bibeltrogen lära. Dummare är han inte. Men i själva verket så finns det i denna flaska här och där gift. Han räcker ett bröd som verkligen är ett bröd med mycket näring, och det smakar gott, och det mesta av det är inte giftigt, men mitt i det finns det gift här och där. Så att han ska få Herrens själar att gå förlorade, rycka dem bort, förföra dem. Han är listig, djävulen. Han är sluk. Han är inte dum. Han kommer inte med skylten, jag kommer med vranglärare. Utan han kommer med skylten, det här är det rätta, detta ska ni lyssna till. Men, nu säger ju Herrens ord att vi ska pröva. Och denna prövning kan ju bara ske i den mån Bibeln är klar. Om det är som de moderna teologerna säger att Bibeln är en sluten och dunkel bok och vi ser alla dunkel som en spegel. Guds ord är inte alls ett ljus på vår stig. Guds ord är ett flämtande sken som ger lite skuggor och lite ledning men inget klart skinande ljus. Ja, då kan vi ju inte pröva. Då är vi ju utlämnade till människor. Hur ska jag veta vad det betyder? Vad Gud lär? Jag får väl fråga påven eller ärkebiskopen eller vem det är. Men jag kan inte fråga Gud i hans ord för det är så otydligt. Nej, Guds ord är tydligt och klart. Läs som det står och tro som det står. Låt skrift tolka skrift. Och du ska finna en klar vägledning. Och Satan måste vika. Men endast om du tar fasta på ordet och själv viker bort ifrån den vilseledande läran och förkunnelsen. Huvudregeln för kyrkotukten i Israel, i det sanna Israel, i det yttre Israel, i den sanna kyrkan, i den yttre kyrkan, det vill säga i den gemenskap där man samlas runt nådens medel, ord och sakrament. Huvudregeln är, du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är. Om ni har läst femte Mosebok så finner ni dessa ord om och om och om igen. Du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är. Och då säger man så här, nej det kan vi ju inte göra. Vi kan inte ge oss på den saken, vi ska ju inte döma. Och är det inte så att i alla tider har funnits vranglära, så måste det väl få vara även i vår tid. Och så krånglar man till Guds nakna och enkla ord. Du ska skaffa bort ifrån dig vad ont är. Och alla vet ni vad det innebar under gamla testamentets tid där kyrka och stat hörde samman. Där den yttre ordningen för församlingen var bunden och förenad med själva nationen Israel. Där gick yttre våld, statens bestraffning och kyrkans bestraffning hand i hand. Det hörde samman. Och att skaffa bort ifrån sig vad ont där, det innebar att man fick inte vara kvar i församlingen. Och att inte vara kvar i församlingen under gamla testamentets tid, det betyder helt enkelt bort ifrån staten. Bort ifrån landet. Bort ifrån nationen, utanför platsen för välsignelsen. Och i nya förbundet är ju denna plats där ord och sakrament läres och förvaltas rätt. Men i gamla testamentet var det förenat med staten och därför skaffade man bort genom att stena. Den falske läraren måste dö. Han fick inte vara kvar i församlingen. Ni vet hur Gud straffade själv på många sätt. Han kunde låta jordskorpan öppna sig. Så de falska lärarna och hela deras hop får levande ned i underjorden och till den eviga pinan. Och han gav befallning till sina profeter att utföra denna Guds dom. Ty det var inte de själva som dömde. Det är sant, vi ska icke döma. Vi behöver icke döma, vi kan icke döma, men Guds ord dömer. Guds ord dömer och det prisas som håller sig till ordet och låter ordet döma i församlingen. Och Israels stora olycka var att man var efterlåten på denna punkt. Man lät i vissa tider de falska lärarna få fritt spelrum mer eller mindre. Och det blev deras olycka, precis som Gud genom Mose hade förutsagt. Man får alltså klart veta redan i gamla testamentet av Gud att man får icke låta någon främmande gudstyrkare, någon som har främmande lära och tro, stå kvar i samexistens inom församlingen. Han måste ställas utanför församlingen. Och i Gamla testamentets tid blir det detsamma som utanför landet. Nu vet ni att, som vi har sagt förut, att i nytestamentlig tid, när det icke är så att församlingen och landet är bundna till varann, utan vi är på andligt vis i det rätta landet när vi tror, så har man likväl i folkkyrkornas och statskyrkornas tidevarv tillämpat ibland den gammaltestamentliga kyrkotukten också på ett världsligt vis i Nya testamentets tid. Jag gissar, jag har inte läst norsk kyrkohistoria noggrant, men jag förmodar att man också i detta land här har bestraffat falska lärare med landsförvisning, till och med förmodligen med dödsstraff. I varje fall förekom det inte så sällan i Sverige. Därför att man skulle ju ställas enligt Guds ord utanför församlingen, och församlingen hade då blivit detsamma som Sverige, som själva staten, som själva riket. Och församlingen blev väl också i Norge detsamma som Norge. Och då måste ju den som är falsk lärare landsförvisas. De skickades ofta ner till Tyskland av någon anledning. Men ibland så blev de också dödade. Men det är att blanda samman förbunden. Därför att i nya förbundets tid kan man ställas utanför församlingen utan att förpassas utanför landets gränser. Man kan ställas utanför församlingen i Korint utan att deporteras bort ifrån Grekland. Och Paulus, som ni vet, förmanar församlingen att göra det. Han säger att vi har inte att döma dem som är utanför, som inte tillhör församlingen. De som tillhör församlingen, det är bröder, det är de som är kristna. Och om de öppet försvarar synd i läran eller livet, så måste de ställas utanför efter förmaning. Om de inte vill lyssna till den, måste de ställas utanför. Det finns ett innanför och ett utanför, men den gränsen, som ni vet, är upphävd i olydnad mot Gud, i varje fall i Sverige, och jag är säker på också i Norge. Inom de stora landskyrkorna finns det alla möjliga trosriktningar, både tro och otro, all möjlig vranglära tillsammans med sann lära. Nu säger somliga att om det är på det viset att det också där inom finns sann lära, så är det väl bra. Då är det inte så farligt. Det finns ju också rätt lära där. Men så talar ju inte Mose, så talar inte Josua eller Samuel eller David eller Hosea eller Josia eller Jesus eller Paulus. Att den rätta läran också ska få finnas i församlingen, och då är det väl. Nej, endast Guds ord, endast Herren får vara konung. Och den som öppet går emot Herren måste ställas utanför. Det finns ett innanför och det finns ett utanför. Alla i församlingen ska vara en ande, en själ, en kropp, ska lära ett och detsamma. Jag förmanar eder, mina bröder, att icke låta olika riktningar finnas ibland eder, utan ni ska alla lära ett och detsamma och lägga in samma innebörd i de ord och satser ni använder. Det är alltså något helt annat än den moderna ekumeniska rörelsen. Vi ser av undervisningen i Moseböckerna hur viktigt det var att ledarna i folket höll fast vid Guds ord. Att konungen hade en avskrift av Guds lära, av lagen, hos sig. När ni får en konung, så ska han ha Herrens lag, en avskrift hos sig. Och den ska han hava hos sig och läsa i alla sina livsdagar, för att man må lära att frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem allt vad Herren har lärt. Ty allt är ingivet av Gud, allt är skrivet oss till undervisning. Och prästen, han skulle vara trogen Herrens ord. Han är ju Herrens Sebos sändebud, säger Malaki i 2:7. En Herrens ängel, en Herrens utsände som troget ska bära fram, inte vad han själv tänker ut, utan vad han som har sänt honom har lärt, endast hans ord. Och husfadern, vi går alltså nu från hela från toppen i det gammaltestamentliga Israel, från konungen till prästerna som skulle undervisa i läran och sen ner till familjen. Och där heter det att husfadern ska vara en rätt lärare för sina barn, inskärpa Herrens ord hos dem. Du ska tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Så skolen i lägga dessa mina ord på edert hjärta och edert sinne och så vidare. Ni ska lära edra barn dem. Det är alltså detsamma som Jesus säger, gå ut i hela världen, döpande dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla det mesta, nej, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Det är alltså en fråga om liv och död, välsignelse och förbannelse. Välsignelse om i hören Herrens eder Guds bud, som jag idag giver eder, och förbannelse om i icke hören Herrens eder Guds bud, utan viken av ifrån den väg jag idag bjuder eder gå och följen efter andra gudar som i icke kännen. Ty det är icke tomt ord som ej angår eder, utan det gäller edert liv. Och här ska vi då snabbt göra ett hopp fram i Israels historia och se hur profeterna senare, långt efter Mose tid, upprepar dessa kraftiga varningar för falska profeter och avfallna präster. Någonstans i er bok, jag vet inte vilken sida det är i den norska upplagan, har jag en lista på bibelord som just tar upp denna sak. Profeterna profeterar lögn och prästerna styra efter deras råd, och mitt folk vill så hava det. Det är alltså så att den naturliga människan har behag i lögnen, vill ha det på det sättet. Både profeter och präster fara allesammans med lögn. De taga det lätt med helandet av mitt folks skada. De säga allt står väl till, allt står väl till, och dock står icke allt väl till. Shalom, shalom, och dock är där ingen shalom. Frid, frid, och ingen fara. De bedrar er, sina egna hjärtans syner talar de, icke vad som kommer från Herrens mun. Man behöver inte mer än slå på radion i Sverige om det är någon morgonandakt, så hör man det. Jag råkade höra en morgonandakt på hotellet i morse, det var ungefär som i Sverige. Människotankar, visserligen här i Norge frommare än i Sverige. Det var mera kryddat med vissa bibelord och frommare, men det var inte Guds klara bibliska undervisning. Man för fram det som icke kommer från Guds mun. I ljugen för mitt folk som gärna hör lögn, säger Hesekiel. De profeter som de hava tjäna dem som vitmenare. Vet ni vad det betyder? Vitmenare, som när muren är skadad, den är sprucken och den kan falla ned, så kommer man där och slår på vit rappning, heter det så. Ja, man målar, man slår på lite cement så att det inte ska synas hur illa det är ställt. Så är det med de falska profeterna. Och det heter hos Jesaja, ni har skövlat vingården. Det är alltså de som fördärvar den yttre organisationen så den till slut blir ett okänligt instrument för Guds sanna folk. De skulle vara väktare, vaksamma väktare på Sions murar. Men de är allesammans, säger Jesaja, blinda. De har intet förstånd. De är allesammans stumma hundar som icke kunna skälla. De ligga och drömma och vilja gärna slumra. Och då är det fara och färde i den kristna församlingen. Det leder till allmän sömn och förblindelse. Och det är därför som Herren, som är så mån om sin församling, som vill att alla människor ska bli frälsta, förmanar dem att stå samman med dem som förkunnar rent och klart, som håller sig till Guds ord. Och när vrangläraren kommer, förmanar och varnar, och om man icke vänder tillbaka till sanningen, så finns det ett utanför. Måste ställas utanför för deras egen skull, för att de själva ska förstå allvaret i att förakta Gud och hans ord, och för församlingens skull, för att den ska skyddas emot deras fördärvliga verksamhet. Så visar också Gamla testamentet klart att det var just nonchalansen i frågan om främmande lära och kyrkotukt som det gamla Israel gick under. Profeterna och andra konungaboken och andra krönikeboken avslutas med en sammanfattning. Varför gick det så? Och i denna sammanfattning säger man: därför att man bespottade sanna profeter, och därför att man hade gemenskap med och befryndade sig med falska profeter och främmande gudsdyrkare. Och då kommer vi fram till nya förbundet, och där finner vi då detsamma. Paulus upprepar Gamla testamentets ord: ni ska skaffa bort ifrån er det som är ont. Men i nya förbundets tid betyder alltså inte att de måste skickas bort från landet genom döden eller genom fångenskap, utan de kan ställas utanför genom att icke ha del i brödragemenskapens gemenskap. De får icke vara en del av brödragemenskapen, som är detsamma som församlingen, detsamma som kyrkan. Kyrkan, det är de som tror på Herren. Det är de som är Herrens kallade. Det är de som är kyrkan. Vi får inte blanda samman kyrkan med en bestämd yttre organisation. Den yttre organisationen ska tjäna kyrkan. Men när den icke är ett tjänligt instrument, det vill säga när den låter falska lärare härja, icke ställer dem utanför som öppet står emot Guds ord, då är det en olydig kyrka, en olydig yttre kyrka, yttre kyrkoorganisation. Och en sådan kan man då icke stå i gemenskap med. Paulus vandrade till olika grupper av judar först enligt Jesu befallning och talar om att nu har fullbordan skett, nu är riket här. Men när judarna öppet står emot Guds ord, då kan icke gemenskapen fortsätta. Då säger han inte det: ja, men jag måste ju ändå stå kvar i organisationen, man får ju inte bilda en ny organisation. Nej, Paulus grundar församling efter församling som icke har någon samverkan eller gemenskap med den synagoga som icke tog emot evangelium. Som icke tog emot evangelium. Och så har det gått senare i kyrkohistorien. När de papistiska församlingarna icke tog emot Guds rena lära som Luther kom med, så måste gemenskapen brytas. Och det växer fram bit för bit en ny organisation där endast rätt lära får förkunnas och där den papistiska läran ställs utanför. Paulus går ut till hedningarna. Och på några håll, och först till judarna, och där han tas emot, där grundas det församlingar. Men där han förkastas, där blir det då en församling i direkt motsättning till synagogan. Vi finner exempel hur Paulus i Korint blev motsagd, hur man smädade Guds ord. Då skakade han stoftet av sina kläder och sade till dem: edert blod kommer över edra egna huvuden, jag är utan skuld och går nu till hedningarna. Apostlagärningarna 18:6. Och sedan höll man istället gudstjänst och hade undervisning i ett angränsande hus. Och på detta sätt blev synagogföreståndaren själv räddad. Han lämnade synagogans församling och blev istället medlem i församlingen i det angränsande huset. Och så många andra korintier som hörde honom trodde och lät öpa sig, står det. Och så uppehöll han sig där bland dem i 1 år och 6 månader. Senare när han kom till Efesus så gick han först till synagogan. Men när de förhärdade sig, när de var ohörsamma, talade illa om den vägen, då vände han sig ifrån dem. Och han avskilde, separerade lärjungarna ifrån denna gemenskap och hade sedan gudstjänsterna dagligen med dem in på en annan plats, i Tyrannus lärosal. Och så fortgick det i 2 år, och alla provinsen Asiens inbyggare, både judar och greker fingo på detta sätt höra Herrens ord. Ja, jag vet att vi kommer att tala något mer om denna för oss svåra sak, praktiskt svåra sak i vår tid, mer om det imorgon eftermiddag. Jag vill därför bara sluta med att vi då ska ha fullt klart för oss att den yttre organisationen enligt Guds ord aldrig är identisk med det sanna Israel. Men att det sanna Israel alltid måste betjäna sig av en yttre organisation. Ty Guds ord måste med ordning bli predikat och lärt ibland dem, sakramenten rätt förvaltade. Och för att man ska kunna förhindra falsk lära så måste man ha lärare och väktare och herdar i ordning. Och för att församlingen ska kunna vägra ta emot främmande lärare, man får inte hälsa dem och ta emot dem utan man måste stå utanför, så måste det finnas en bestämd ordning. En ordning som stämmer med dessa grundregler i skriften. Du ska skaffa bort ifrån dig vad som är ont. I Gamla testamentets tid så var denna yttre ordning av Gud direkt reglerad så som en stat, så som en nation. Folk och land och nation och kyrka var ett. Den yttre kyrkan. Och där fanns det sanna Israel, och det skulle betjänas av denna yttre nation och ordning. Välsignelsen var där bunden till templet, till folket, till landet. Men denna ordning skulle känna ut, och det skulle komma en ny och bättre ordning. Nya förbundets tid skulle bryta in. Och när det bröt in så var inte längre den sanna församlingen knuten till på samma sätt yttre ordningar, till ett bestämt folk, nej, skiljemuren var nedriven, till ett bestämt geografiskt berg, nej, till ett bestämt yttre land, nej, utan församlingen skulle ha en ordning där ord och sakrament förvaltades rätt och där man kunde ställa utanför dem som kom med främmande lära. En brödra gemenskap som inte var bunden till ett visst yttre land eller en yttre stat. Det här har man, har vi sagt, ibland missförstått i Nya testamentets tid, så att man har bundit kyrkan till landsgränser. Och vi sitter kvar i detta tänkande. Kyrkan slutar väl där norska territorialvattnet och landsgränsen slutar, eller den svenska kyrkan omfattar en viss nation. Och så har man då i statskyrkor blandat ihop den andliga kyrkotukten med den världsliga maktens yttre bestraffning, och att utestänga församlingen har blivit detsamma som att utestänga ur nationen, ur medborgarskapet i landet. Och därför har människor än idag ibland den uppfattningen att vara norsk medborgare och att tillhöra den norska statskyrkan, det är samma sak. Det är en medborgarplikt. Är man norsk så tillhör man den norska statskyrkan. Är man svensk, då tillhör man den svenska. Och så har man glömt bort detta, att i nya förbundets tid så är icke kyrkan identiskt, lika lite som i gamla, med en viss organisation, den sanna kyrkan. Och denna ska endast ha en sådan organisation där evangelium befrämjas, där den sanna läran överallt får råda, där vi vet att våra barn och ungdomar i varje konfirmandklass, i varje söndagsskola, från varje predikstol, från varje ungdomsgrupp får samma bibliska klara ljus och lära. Och när vi vet att det icke är det så, så måste det rättas till. Och om organisationen vägrar, utan bevarar och behåller falska lärare inom sin gemenskap, då är den icke Guds tjänarinna, ett Guds tjänligt instrument. Då måste vi varna denna gemenskap, be den bättra sig, och när den vägrar, om den gör det, så måste vi lämna den. Då är den en falsk profet. Den falske profeten som kännetecknas av detta, att inte bara lögn talas av honom, utan att det blandas sanning och lögn. Och så har det nu blivit i många samfund. Och då går det fort ut för, precis som Gud har förutsagt i sitt ord. Litet surdeg syrar hela degen. Förutom att Bibeln vittnar klart i detta stycke, så gör också kyrkohistorien det. Jag tror ni själva kan ta fram exempel på organisationer och skolor som kanske har börjat bibeltroget och fast, men som sen har släppt in lite falsk lära, och sen har det fort gått utför. Det finns många exempel på sånt i Sverige. Skolor, predikantseminarier och teologiska skolor som från början stod emot bibelkritik, och sen när man började att släppa in lite bibelkritik, så gick det fort utför. Jag ska inte nämna något namn i Sverige, men jag kanske ska vara djärv att nämna något namn i Norge istället, om man törs. Om ni ser på menighetsfakulteten i Oslo, så upprättas den för att göra något åt det elände som den falska läran innebär. Det kan ju inte vara rätt att de som ska gå ut, sända av Herren själv och tala hans ord, bekänna sanningen i alla stycken och bekämpa lögnen, vederlägga dem som står emot sanningen, som en sann lärare ska göra. Det kan ju inte vara rimligt och rätt att de ska utbildas i bibelkritik, lära sig kritisera Guds ord, få in i sitt huvud olika läror av skilda slag, mycket bibelstridig lära. Det kan inte vara rätt. Vi måste göra någonting. Och så bildar man en församlingarnas fakultet, menighetsfakultet. Och denna blir då ett värn mot bibelkritik. Man håller sig till Bibelns sanningar. Men redan från början fanns det där vissa hål i vingårdsmuren. Ett av de hålen var detta: Bibeln har ju icke absolut rätt i allting. Det finns vissa fel i Bibeln. Men i huvudpunkterna, i själva trosfrågorna, där kan vi lita på Bibeln, men inte riktigt allt. Och så gick det relativt bra en tid, men i detta lilla hål i vingårdsmuren, där hoppade smårävarna in. Och hålet blev så småningom mer och mer uppenbart och tydligare. Litet surdeg syrar hela degen. Och sen stod man ju i gemenskap med dem som hade främmande lära. Man stod i andlig kyrklig gemenskap, icke bara med dem som i alla stycken höll sig till Guds ord, utan också med dem som i vissa stycken avvek ifrån Guds ord. Och när man så skickar ner sina unga begåvande forskartalanger till Tyskland för att i 2 år bli utbildade av bibelkritiska teologer där nere, så förstår ju alla hur det går när de kommer tillbaka. Och idag så är det som bekant mycket illa ställt med det som började som en motvikt mot den liberala teologin. Skillnaden mellan Uppsala universitets teologiska fakultet och menighetsfakultetens teologi, det är bara en gradskillnad. Skillnaden är nästan bara den att när man i Uppsala lär falsk lära och bibelkritik och styckar sönder Bibelns böcker som mänskliga dokument, då börjar man inte med bön dessförinnan. Men det gör man ofta vid menighetsfakulteten i Oslo. Och den falska läran blir då icke bättre av detta fromma yttre. Detta visar alltså hur allvarligt det är när icke grunden bygger så som Herren har sagt. Och när man icke tar Guds varningar på allvar att icke ha någon andlig, kyrklig, religiös gemenskap med dem som tolererar falsk lära, vranglära. Litet surdeg syrar hela degen. Ämnet Israel och kyrkotukten visar oss hur allvarligt det här är och hur viktigt det är att vi alla gör bättring på denna punkt. Vi alla går tillbaka till ordet och studerar den här saken nu om igen. Begrundar den och ser vad Guds ord säger i detta stycke. Guds ord är rent och Guds ord är klart. Och salig är den som hör det och gömmer det. Amen.